Okej, vi har en ny serie som handlar om bön. Alltså det tror jag att de flesta har förstått redan. Där vi kommer att undervisa om bön från flera olika perspektiv och med lite grann olika vinklar. Lukas kommer nästa söndag att tala om Guds längtan och Guds fruktan. Det som faktiskt är med och driver oss att be. Och det är Lukas Kalsén som predikar nästa söndag. Ingen annat, oavsett vad som står i programbladet. Och det är jag som har gjort fel, ingen annan. Så är du arg över detta så prata med Lukas. Sven Wiese kommer att tala om bön som samtal med Gud och den lyssnande bönen. Den bön som faktiskt är tyst inför Gud. Det kan vara rätt bra det också. Anna-Lena Öhrling kommer att tala på temat jag visste inte att jag bad. Det kommer att bli väldigt spännande vad som ryms i det temat. Och sen så kommer jag tillbaka och avsluta den här serien i slutet av månaden. Tala om tillbedjan av lovsång. Och i den här månaden så kommer vi också att lansera vår första höstens första storbönemöte som kommer att bli väldigt härligt. En fredagkväll den 27 tror jag det är. Kan det vara det? Den 27 i den här månaden så träffas vi hela församlingen i den här salen. Inte i lilla salen eller någon källarlokal utan vi ska fylla den här lokalen för bön. Blir det inte härligt? Säg till den som sitter vid din sida att du ska vara här då. Och tanken är då att vi tillsammans kommer inför Herren i bön. Vi ber för konkreta bönämnen. Vi ber för det som vi gör i den här kyrkan. Vi ber för vår stad. Vi ber för vårt land. Vi ber för dina behov och vi ber för mina behov. Och vi ber alla på en gång och vi ber i små grupper och vi ber för varandra. Och så varvar vi det med en riktigt härlig lovsång och tillbedjan den 27 september. Missa inte det. Amen. Men idag så ska jag faktiskt inte undervisa. Jag sa det till Lukas innan mötet. Jag ska inte undervisa. Vi undervisar ganska mycket. Vi har en undervisande predikostil i den här kyrkan. Men jag ska inte undervisa utan jag ska predika. Och det är en viss skillnad på det. För det jag skulle vilja, mitt enda mål egentligen med den här söndagen, med den här gudstjänsten, det jag har bett för den här gudstjänsten och det jag längtar efter, det är att din och min längtan efter bön, efter att umgås med Gud, verkligen förväckas på nytt igen, upplivas i oss. Tror du att vi behöver det? Jag vet att jag behöver det och jag tror du gör det också. Låt oss läsa ett bibelord tillsammans som jag älskar. Det är ett bibelord från Hebreerbrevets 4:e kapitel. Det tar sin utgångspunkt i gamla testamentet och gamla förbundet. Och har man ingen koll på det så kan det vara lite grann svårt att förstå vissa grejer i det. Men i det gamla testamentet, i det gamla förbundet, så kunde inte vem som helst komma inför Gud hur som helst. Utan man mer eller mindre kom inför Gud genom överste prästen i templet. Det var liksom han som var förmedlare mellan folket och Gud och mellan Gud och folket. Och så används i Hebreerbrevet en del av de här gammaltestamentliga bilderna för att förklara saker. Och så talas det om Jesus som en överste präst, att han är den som är förmedlare mellan oss och Gud och från Guds sida till oss. Och så står det så här då i Hebreerbrevet 4:15 och säger: vi har inte en överste präst, alltså Jesus är inte en sån som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Det vill säga, den som står som förmedlare mellan dig och Gud är en som vet vad det är att vara människa, Jesus Kristus. Det är vad det säger. Och så står det så här: låt oss därför, för att Jesus är den han är, för att Jesus vet vad det är att vara människa, för att vi har en Gud som vet hur det är att vara en människa, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron inför Gud för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Och som Lukas sa här i början så är dagens tema eller underrubriken för dagen är: jag klarar mig inte själv. Och det kan man tycka, det är en väldigt underlig rubrik. Men grejen är att just det påståendet, det statementet, är själva grunden, själva essensen i kristet liv, i den kristna tron faktiskt, och därmed också själva grunden för bönen. Jag klarar mig inte själv. Jag satt för en del år sedan nu, eller ett par år sedan, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Skulle flyga någonstans, antagligen bort till Asien för att undervisa inom bibelskolan. Och jag brukar funka så när jag åker på långa flygresor att jag går in i mig själv. Jag sätter på mig mina hörlurar och jag sätter på någon musik som jag tycker om och sen stänger ögonen. Och sådär. Men ibland så blir man ju liksom tvingad. Jag är en oerhört introvert människa. Men ibland så pratar man ju, småpratar man lite grann med den som sitter vid sidan om. Och det här var ett sånt tillfälle. Man börjar prata lite grann, vad ska du göra? Vart är du på väg? Och vad håller du på med? Sådär. Och kom fram då att jag är predikant, jag är pastor, jag ska undervisa på bibelskola. Så var det ett lite kort samtal. Så sa han någonting så här, och jag har hört det från många andra. Men så sa han ungefär så här, att det här med kristendom och religion, det är väl bara egentligen för svaga människor. Och jag har hört det vid några tillfällen i livet. Det här med kristen tro och Gud och alltihop, det är väl bara för svaga människor. Och då sa jag så här, ja, det är det. Den kristna tron, det kristna livet, tron på Jesus Kristus som frälsare, är bara för svaga människor. Amen. Vad menar jag med det? Jo, jag menar så att vi är skapade för gemenskap med Gud. Gud skapade oss för att ha en relation med honom. Det är vårt syfte, det är vårt ursprung, det är därför vi är till. Att finnas i en relation med Gud. Och grejen är att Bibeln beskriver det som att den första och den största och kanske till och med den enda egentliga synden, det som får oss att missa målet och missa allt, det är att vända ryggen åt Gud och säga jag klarar mig utan dig. Det ligger i människans natur att sträcka sig utanför sig själv för att få hjälp, för att få tröst, för att få olika behov fyllda, för att få kontakt. Och faktiskt, från det ögonblick vi föds och öppnar vår mun för ett första skrik, så är det ett uttryck för att se mig, ta hand om mig, ge mig mat, byt på mig, ge mig värme, ge mig kärlek. Jag klarar mig inte själv. Och då är det ju bra om man växer upp från vissa av de bitarna. Och det gör vi ju naturligtvis. Men grundläggande i människan finns detta. Att vi faktiskt inte klarar oss själva. Därför vi är skapade för relation med den levande guden. Och i alla folkslag, i alla religioner, i alla traditioner så finns det med någon form av bön på något sätt. Författaren, teologen, förkunnaren Philip Jansi har uttryckt det så här. Jag tycker det är en väldigt bra sätt att uttrycka. Vi ber för att vi inte kan låta bli. Det är så grundläggande i människans natur. Att sträcka sig ibland. Att vilja sträcka sig utanför sig själv. Och hitta hjälpen från någon som har mer makt, mer resurser, mer kunskap än vi själva. Vet jag, till och med de mest gudlösa system som har funnits och finns i den här världen faktiskt på något sätt ändå erkänner behovet av detta, att sträcka sig utanför sig själv för att hämta kraft och styrka och mod och motivation. Så här stod det i tidningen Pravda 1939. Om du möter svårigheter i ditt arbete eller plötsligt börjar tvivla på din förmåga, tänk på honom. Tänk på Stalin och du kommer att finna den styrka du behöver. Om du känner dig trött och sliten vid ett tillfälle då du inte borde vara trött, tänk på honom. Tänk på Stalin och ditt arbete kommer att lyckas väl. Om du behöver fatta ett beslut, saknar visdom, tänk på honom. Tänk på Stalin och du kommer att fatta ett rätt beslut. Jag klarar mig inte själv. Men grejen är att det finns någonting som skiljer kristen bön från all annan bön. Och det är de löften om en Gud som faktiskt hör bön, som svarar på bön och att bön förändrar. Jesus säger så här, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Var en som ber han får, var en som söker finner, och den, för den som bultar ska dörren öppnas. Och det här är sådana bibelställen som vi som har varit med ett tag i den kristna församlingen och lyssnat på kristen förkunnelse, vi har hört det så många gånger så vi har liksom tappat bort vad det betyder. Men Jesus säger, be så ska du få. Sök, häng i, så kommer du att finna. Knacka, bulta, ge inte upp, så kommer förr eller senare dörren att öppnas för dig. Det är liksom ingen sån här amerikansk självhjälpspsykologi eller någon framgångsteolog från Tulsa som har sagt och skrivit detta. Det är Jesus som har sagt. Amen. Gud själv säger, ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Och som vi läste i inledningen, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag tror att du och jag, åtminstone jag talar väl mest för mig själv då, men jag tror att du är med där, att vi på något sätt skulle behöva få en förnyad insikt, en förnyad uppenbarelse och kanske en förnyad erfarenhet av att Gud faktiskt hör bön. Att Gud svarar på bön. Vi tror på det i den här församlingen, i den här kyrkan. Men ibland så behöver vi kanske, åtminstone jag, påminna oss om att vi faktiskt tror på det. En Gud som lyssnar på våra böner, som älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss, vill välsigna, vill finnas där för oss. Vi tror på det. Eller hur? Inte så att vi alltid får exakt det vi vill. För det får vi inte. En gammal vän till mig, kollega, pastor, Korskyrkan i Borås, Mikael Nilsson. Han formulerar så här i en dikt. Han skriver dikter, det är inte jag önskar jag kunde det, men det här är väldigt bra. De som får vad de vill får aldrig mer än så, begränsade av tankar som är alldeles för små. Det är bra. En förklaring ibland till varför vi inte får det vi vill ha. Därför att du tänker alldeles för litet. Och vi är så begränsade av oss själva. Men vi tror på en Gud som vet vad vi behöver. Och jag tror att det funkar så här. Att när vi ber så lägger vi liksom över ansvaret för det som händer. Ansvaret för vad som sker. Beslutsrätten över det som händer i våra liv på Gud. Jesus bad, han hade en vilja, han ville slippa faktiskt att gå igenom det lidandet som försoningsverket innebar. Och han bad, är det möjligt så låt mig slippa det här. Men så ber han också, men ske inte min vilja utan din. Och vi ber i den bön som Jesus lärde sina lärjungar och ber bönen Fader vår, så ber vi, ske din vilja. Så som i himmelen, så på jorden. Så som i himmelen, så också i mitt liv. Så som i himmelen, så också i min situation. Och det finns ett fantastiskt löfte som visar på vilken vila och vilken trygghet, styrka som ligger i att genom bönen lämna allt till Gud. Filipperbrevet 4, vers 6-7 står så här. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Så när vi lägger över allt till honom. Ge det till honom. Gör det inga bekymmer. Lämna det till honom. Låt honom få veta. Så står det så här. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Jesus Kristus. Det händer någonting. När vi lämnar det vi bär. När vi tar de bekymmer, de bördor som vi bär på. Och lämnar till Gud. I bön, i åkallan, i tacksägelse. Kommer inför Gud. Så händer någonting. Han tar det. Och så ger han sin frid. In i ditt och mitt liv. Wow. Tycker jag. Jag klarar mig inte själv. Bönen är en fantastisk tillgång, en förmån, en nåd. Jag skrev i den här månadens församlingsliv, om du har fått den och läst, ungefär så här. Det är få saker, trots den enorma tillgång och förmån som bönen är, så är det få saker, tror jag, som skapar så mycket dåligt samvete bland kristna som bönen. Därför att någonstans så vet vi allihop, eller tror oss veta, att vi borde nog be mer och be mer uthålligt och be längre böner och finare böner och oftare böner och intensivare böner. Vi borde be mycket mer. Har du känt så någon gång? Ja. Och jag skriver också så här att den här serien, predikningar, den här månaden när vi dyker in lite djupare i ämnet bön, så är min bön och min längtan och min förhoppning att du och jag skulle kunna komma bort ifrån alla de här borde, måste, skulle. Och istället få nyupptäcka förmåden, glädjen och styrkan i att få sträcka sig utanför sig själv, utanför sina egna resurser. Och plugga in i han som har all makt i himmel och på jorden. Som älskar oss över allt annat. Och få hämta hos honom det vi behöver. En längtan efter att umgås med Gud. Det är min bön. Att det ska vara ett resultat av den här månadens undervisning. Ska jag sedan ha lite grann undervisningen då. Då kan man ju titta på. Hur säger Bibeln att vi ska be? För det första att vi ska be ärligt. Jesus säger så här. När du ber ska du inte be som hycklarna, och det är ett annat uttryck egentligen för skådespelare. Det vill säga, ha inga masker, gör det inte till, det är inte de många orden, de fina fraserna, de fina formuleringarna det handlar om, utan det handlar om hjärtat. Var dig själv när du ber, säg som det är. Gör det varken bättre eller värre än vad det är. Kom ärligt inför Gud. Saltan talar i något sammanhang om hur djup ropar till djup. Och för mig så är det en beskrivning av hur det allra djupaste, det innersta i mig kan kommunicera med det allra djupaste hos Gud. När det som är riktigt äkta i mig, det som verkligen är jag, får nå rakt in i hjärtat på Gud. Är inte det ganska fantastiskt? Be ärligt. Säg som det är. För det andra, be i tro. Är det någon som har haft problem på den punkten någon gång i livet? Jag trodde fler än så. Lukas har aldrig haft problem på det området. Gött. Jakobs brev säger att vi ska be i tro och inte tvivla. För den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs hit och dit. Och det är ju väldigt uppmuntrande att läsa det, eller hur? Det är fantastiskt uppmuntrande. Och om man är sån, så ska man inte tro att man kan få något av Herren. Det står så, faktiskt. Och för mig blev det under ganska lång tid ett problem, därför att jag kan uppleva att mitt hjärta faktiskt då och då, eller mitt innersta, mina tankar, min tro drivs ibland hit och dit som en våg på havet. Och den vet inte alltid riktigt var den är. Och det finns tvivel i mitt liv. Och det finns stunder när jag knappt vet någonting. Om jag ska vara ärlig. Och så känner man här. Ja, och då ska du inte tro, Hultis, att du kan få någonting av Herren. Ahep. Så upptäckte jag en sak. Att när Jesus talar om det här. I Markus 11. Så säger han. Att om du tror och inte tvivlar i ditt hjärta, så kan du få vad som helst som du ber om. Och jag har märkt en sak, att de tvivel jag har kommer väldigt, väldigt sällan från mitt hjärta. De kommer från min hjärna.
Och jag har gjort en alldeles egen definition på tvivel som jag kan dela med mig av om du vill. Tvivel är hjärnans invändningar mot hjärtats tro. Men Jesus sa att du kan få vad du vill om du inte tvivlar i ditt hjärta. Han sa ingenting om ifall du inte tvivlar i din hjärna. Det är rätt gott, eller hur? För mitt hjärta vill tro. Hela tiden så vill mitt hjärta tro. Det här är en röntgenbild av min hjärna. Och om jag får berätta för dig ett ögonblick hur min hjärna fungerar. Det kan vara intressant. Kanske för någon forskare. Så är det så här funkar min hjärna. Att när jag hör om någonting fantastiskt som Gud har gjort. Och någon liksom berättar om ett bönesvar. Eller om ett under som har skett. Någon sjuk som har blivit frisk. Eller någon som på ett övernaturligt sätt fick sin ekonomi fixad. Eller någonting annat så här. Liksom varje gång, varenda gång utan undantag, när jag hör någonting sånt där, så sätter min hjärna igång och söker efter naturliga förklaringar. Gör din det också? Det är helt sjukt. Det är något fel, kan jag känna ibland på min hjärna. Jag predikar en Gud som griper in i världshistorien, som håller allt i sin hand, som är den största och den starkaste auktoriteten i hela universum. Och liksom han kan göra precis vad han vill när som helst. Och han gör det också. Det predikar jag. Och sen så kommer någon och berättar att någonting litet faktiskt har hänt. Aha då. Finns nog någon naturlig förklaring till det. Det är jätteskumt. Och ibland är det precis som att Gud skulle vilja skaka om mig och dig. Riktigt rejält. Chocka våra intellektuella, analyserande, sofistikerade, så här borde det vara analyserande hjärnor. Och bara visa och påminna om att det är han som är Gud. Och han gör precis vad han vill. När han vill. Och hur han vill. Jag brukar väldigt, väldigt sällan berätta själv om saker som jag har varit med om som inte går att förklara. Och anledningen till att jag väldigt sällan berättar sådana saker är att jag vet att din hjärna funkar precis som min. Så börjar du och jag tillsammans att söka liksom naturliga orsaker till vad Gud gör. Så därför är jag för det mesta tyst, men jag ska göra ett undantag idag. Det här är Baby Joy. För några år sedan så var jag och talade i en församling som jag besökt väldigt många gånger. Som heter Springs of Life i Nottingham i England. Jag har varit vän med pastor John där i säkert 20 år. Besökt många gånger så. Och jag var talade i deras höstkonferens. Var huvudtalare i deras höstkonferens. Och i ett av mötena där då så hände någonting som åtminstone i mitt liv hände väldigt, väldigt sällan. Jag ibland skulle önska att det hände oftare. Men jag fick vad vi kallar för ett kunskapens ord. Jag fick en väldigt, väldigt stark inre förnimmelse, känsla av att det fanns någon i den samlingen som upplevde stora, stora problem i sin graviditet. Och det sa jag i gudstjänsten. Och så bjöd vi in till förbön. Och när vi hade förbön i slutet av gudstjänsten så kommer en kvinna fram och berättar att det där handlar om mig. Det är väldiga komplikationer med den här graviditeten och så. Och så bad vi för henne. Och sen så var det andra som sökte förbön och liksom hon försvann. Så jag fick inget tillfälle att prata med henne något mer. Och så, det hade jag kanske inte tänkt heller. Men hon bara försvann. Ungefär 1,5 år senare så var jag tillbaka i samma församling, i samma kyrkotal. Var du med då, Anton? Eller var det Oskar som var med den gången? Ja. Och då var i slutet av ett möte så sa de till mig att det är ett par här som vill prata med dig. Och så jag gick åt sidan så träffade de här Och kändes lite vagt igen den här kvinnan. Inte mannen, kände inte igen. Och så hade de den här Baby Joy i barnvagnen. Så berättade de för mig vad som hade hänt. Att under graviditeten, faktiskt i slutskedet av graviditeten, man kan fundera på varför man inte upptäckte tidigare, men så hade läkarna upptäckt att det fanns ett allvarligt problem. Att det här barnet som väntades, det bildades inga, heter det fontaneller här uppe på huvudet. Det fanns liksom på sidorna, men det fanns inget täckande ben. Det här brosket som så småningom blev ben fanns inte. Och läkarna hade sagt att hade de upptäckt det här mycket tidigare, så hade de uppmanat kvinnan att göra abort. För de kan absolut räkna med sådana att oerhört stor risk att ett barn föds med allvarlig hjärnskada. Det finns nästan ingen som helst möjlighet att det här barnet inte får en hjärnskada när det föds och så. Och sen så fanns det andra komplikationer, och nu får du ta med i beräkningen då att det här är afrikaner i England som talar med medicinska termer på engelska till mig som är svensk. Så det kan finnas en annan grej här som inte är alldeles exakt rätt i detaljerna, men själva grejen handlade om ändå att utöver det här så låg barnet någorlunda fixerat redan då, för förlossningen var beräknad bara några dagar senare. I alla fall så låg det på fel håll, så kallad sätesbjudning. Och den hade de gjort på torsdagen innan jag träffade den här kvinnan första gången. Ett par dagar innan hon fick förbön på mötet och förlossningen var beräknad till veckan efter. Men så berättade de, när jag nu träffade dem andra gången, att när vi bad i den här gudstjänsten så upplevde mamman då hur någonting hände i kroppen. Att det här barnet som då enligt läkaren redan var någorlunda fixerat började snurra runt och röra på sig. Och så gjorde man en ny koll på måndagen och upptäckte att barnet hade vänt på sig. Men dessvärre så hade det blivit en ny komplikation av det. Den hade snott navelsträngen runt halsen ett par varv. Och då visade sig att syresättningen var väldigt låg. Så man gjorde ett akut kejsarsnitt. Och det makalösa som hände och visade sig när barnet var förlöst var att det fanns fontaneller där det tidigare inte fanns några. Och att allting verkade vara helt normalt. Och när jag fick höra mamman berätta den här storyn, så hade det alltså gått ungefär 1,5 år sedan den här flickan föddes. Och fortfarande så kunde läkarna inte riktigt förstå vad som hade hänt. De fick liksom fortsätta att gå på kontroller. Och den här mamman hade till och med berättat för läkarna om pastorn från Sverige som fick ett ord från Gud. Och så fick de fortsätta att gå på kontroller för att läkarna liksom inte riktigt kunde förstå hur det här hade gått till. Och den utvecklades helt normalt. Skallben helt normalt. Finns ingenting som inte är som det ska. Och de kallar henne för Baby Joy. Jag tycker det är så coolt. Varför berättar jag det här? Jag berättar det här för att du och jag ska förstå en sak. För jag har faktiskt berättat det här vid några få tillfällen. Och det som skrämmer mig lite grann, men som jag samtidigt känner igen hos mig själv, det är att de enda som någonsin har ifrågasatt den här berättelsen och sanningshalten i den är kristna. Sådana som jag. Med överhettade hjärna. Jag berättade den här berättelsen och det jag hade varit med om i en konfaklass som vi hade. Där de flesta av ungdomarna kom hem som inte hade någon som helst kontakt med kyrkan. Kom liksom utifrån sådär. Deras reaktion, vet du vad den var? Ja, så sjukt coolt. Och det håller jag med om. Det är sjukt coolt. Faktiskt. Att Gud hör bön. Att Gud faktiskt griper in. Att Gud vill hjälpa. Och det är fullt möjligt att det finns naturliga förklaringar till det som händer. Jag är inte sånt här. Jag är ingen läkare. Jag har ingen aning. Men det jag säkert vet, och det är det här jag vill förmedla till dig. Det jag säkert vet, det är att ett par som av läkaren fått reda på att det är absolut högst sannolikt att deras barn kommer att födas med en allvarlig hjärnskada. Att ett par som har förberett sig genom kurser om hur man är förälder till ett gravt handikappat barn. Det paret vände sig i all sin desperation, i all sin nöd till Gud. Och när barnet föds så är det vid perfekt hälsa. Och 1,5 år senare så utvecklas hon helt normalt. Och de kallar henne för Baby Joy. Det vet jag. Det vet jag. Annie J. Flink skrev så här i en sång som de som är av min generation och däröver så här. När allt vad jag ägt utav mod synes svika. När kraften är tömd fast en dag ej är slut. När vi har nått botten av tillgångar egna. Vår fader då endast begynt att ge ut. Och du vet att be, det handlar ju om att koppla ihop med den guden. Att plugga in i den kraftresursen som är långt större och mäktigare än någonting du har i dig själv. Att koppla ihop med hans resurser. Att koppla ihop med hans kärlek. Att koppla ihop med hans omsorg. Att koppla ihop med hans nåd. Det är vad bön handlar om. Och vi ska be tillsammans nu.